Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej allihop och mycket välkomna till avsnitt 249 av Skilsmässopodden.
Jajamensan, ja. Varmt välkomna.
Varmt välkomna.
Du, den som följer din Instagram, Marie Danielssons Instagram, har liksom fått en följetong med en rolig, putslustig mediaman.
En mediefigur.
Du har fotograferat mig i awkward situationer där jag ser fånig ut och skrivit roliga texter.
Ja, men de är väldigt uppskattade.
Jo,
kanske
absolut.
Inte av dig, men...
Nej, inte av mig. Och det är också så här, mitt varumärke, hur framstår jag, tror du?
Du blir så populär.
Va?
Du blir så populär, tror jag.
Jo, men på vilket sätt? Vi är liksom så här, är jag fåntratten nu som går hem i stugan och säger, aha, det är så tog. Och samma sak med dina krönikor, vi vill att jag är full, så här, tummen mitt i handen, frusen. Eldar fast man inte får, nästan kriminell. Mm. Jag vet inte.
Ja, men jag brukar ju ändå låta dig titta på det. Men sen vet du väl kanske inte riktigt hur det ska bli. Men jag, nej, du men, godkänner
nej, jag vet,
ju allt.
Nej,
utom
nej,
det
ja.
Som hände idag.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, ja. Du, en podd. Skilsmässopodden avsnitt 249. Vad ska det handla om?
Jo, men när du och jag skaffade barn med dem som sen blev våra ex, kände vi då att något inte stämde redan då? Vi ska också prata om barns sorg vid en separation. Lite fakta och råd så man inte missar något viktigt här. Sen har vi en lyssnare som vill loss ur sitt förhållande, men maken hindrar henne. Mm. Och hur göra då? Sen har du lite känsliga frågor till mig och du ska ge några jäkligt bra relationsserietips för den som vill titta. Du, är du beredd nu på att det kommer att komma en tid när alla kommer att tro att du och jag har det jättedåligt, att vi aldrig har sex och att jag retar mig på dig hela tiden och att jag har en älskare? För att det kom, min bok som kommer ut i sommar,
ja.
Där jag märker i intervjuer, den heter då den relationsroman och heter den underbart inte nog, en medelåldersroman. Och eftersom det är en relationsroman så tror ju alla att det är självbiografiskt.
Ja, och det har redan börjat, kan jag tala om. Jag fick ett sms från en kollega som så här, skrattande hade läst presentationstexten av din bok. Så här, där det stod någonting om så här, medelåldern, dåligt sex, alltihop, och trodde att jag var den manliga huvudpersonen.
Ja, så är det ju inte. Men jag tycker själv att det är lite pinsamt när de tror att det handlar om mig, för då är ju jag den kvinnliga huvudpersonen.
Ja, exakt.
Men, och det är lite tokigt.
Men hon har i alla fall kommandot, menar jag. Den där stackars mannen som blir uthängd, det är precis som allting. Jag är någon slags...
Ja. Det kan bli lite plågsamt. Jag har sett några plågsamma saker. Jag har också bestämt idag med min förläggare att de inte ska skicka några som helst recensioner. Jag orkar inte. Men det är nästan komiskt att bara för att det är en relationsroman så blir det som att det är självbiografiskt. Sen är det ju lite självbiografiskt också.
Ja, ja. Du får ju inte säga så, för då kommer alla börja tänka sig,
nej, men
det som självbiografiskt.
Inget är främmande här,
nej,
i världen.
Nej, men sen så här, det är väl självklart att man läser in dig, en författare, i en bok man läser. Det tycker inte jag är så konstigt.
Ja, men hade det varit en deckare hade ju ingen gjort det.
Ja, du säger inte det. Men däremot så kan man också tänka så här, just det, så där, du har haft det så där, men nu sen du träffade mig, då...
Nu blomstrar det. Nu blomstrar alltihopa.
Ja, jag vet inte, man får väl leva med det helt enkelt. Det är ju så, att vara tillsammans med en författare.
Du tack. Jag har en spaning.
Oj.
Som ger lite hopp.
Ja.
Jag var ute och åt med min exman och barnen förra veckan. Eller kanske var den här veckan.
Ja.
Och då kände jag för första gången, det har gått oändligt lång tid sedan vi skilde oss, men då kände jag för första gången att det blev mindre och mindre kvar av den här gamla familjedynamiken. Alltså jag och mitt ex har ju liksom, det vi störde oss på med varandra, det har vi fortsatt att störa oss på.
Ja.
Sådär. Så att familjedynamiken har varit inte så bra,
nej,
utan man har hela tiden fått lov att jobba ifrån den.
Mm.
Men nu kände jag, ja, men den kanske håller på att ändras.
Ja.
Och varför då? Jo, för att nu är vi till exempel fyra vuxna.
Ja.
Då var vi två vuxna. Barnen är ju vuxna nu.
Ja.
De bidrar till en helt annan dynamik.
Ja.
Och kanske till och med att han och jag och min exman har lyckats ändra oss lite också med åren och blivit annorlunda. Vi är samma, men det är ändå inte samma gäng. Vilket är lite hoppfullt för de som kämpar med att fasiken, jag kan inte umgås med mitt ex.
Mm. Men alltså, det där tycker jag är superintressant, därför att det är ju så, det är på något sätt priset som ni betalar för det bra arbetet ni har gjort med att hålla ihop familjen, liksom, att låta barnen växa upp i någonting som känns som en familj.
Ja, ja.
För det, jag förstår att det är svårt, att jag tror att vi bröt det mönstret mycket tidigare. För att
du och din ex-fru.
Ja, vi hade svårt att vara en familj, utan det blev slitigt, men då blev det brottet mycket snabbare också på något sätt. Men om man, vilket är bra, om man försöker att liksom behålla den här familjekänslan för barnens skull, då tar det ett tag, det tar en tid att komma loss till det.
Lång tid.
Jo, men det är inte så konstigt.
Men under tiden har det ju heller inte varit bara dåligt, utan
nej,
har ju haft väldigt, väldigt mycket bra under tiden.
Visst, då,
Men nu var det ändå som att det var enklare. Mm. Ungarna tar plats, det är liksom inte han och jag bara som driver någonting, utan... De är vuxna nu.
Ja, men ni har inte längre kvar de där sakerna som ni måste göra tillsammans. Ni behöver inte samsas och liksom komma överens. Eller...
Det var ganska skönt faktiskt.
Nej, men jag förstår
det var väldigt skönt.
Ja, förr eller senare blir det så.
Förr eller senare händer det. Du har fått en fråga ifrån en lyssnare. Och hon skriver så snäll. Hon tackar dig, Magnus, för att du öppnade upp om erfarenheterna kring din mamma.
Mm.
Det här med besvikelsen att inte ha föräldrar som ställer upp och så vidare. Hon lyssnar på podden om och om igen. Men sen har hon en annan fråga. Hon undrar, innan du valde att skaffa barn med ditt ex och jag valde att skaffa barn med mitt ex. Hon undrar så här, visste ni redan då att något inte stämde med er partner, så att säga? Eller började problemen när familjelivet blev verklighet? Alltså, visste vi innan vi skaffade barn att det här är lite risky business?
Nej, absolut inte, skulle jag säga.
Nej.
Jag hade inte en tanke på det. Jag var liksom jätteglad och jätteförälskad eller kär. Jag liksom hade kommit förbi det också, och jag tyckte att vi... Alltså, vi ville verkligen skaffa barn och ville göra det ihop.
Ja.
Det var inget tvivel om den saken. Och att vi jag mådde inte jättebra, eller jag gjorde det, men jag hade liksom höll på att ta mig ur en vad heter det, utbränning och med panikångest.
Mm.
Men jag mådde ganska bra, vi fattade beslutet och vi var helt överens om det. Och hade liksom, nej, absolut.
Och hur länge
inte.
Hade ni varit ihop då?
Ja... En månad, tror jag. Nej, vi hade varit ihop i 1,5 år, tror jag.
Mm.
Men vi hade känt varandra längre. Vi hade liksom känt varandra i 5-6 år, tror jag.
Ja.
Så vi hade... Men sen
och det
klart,
fanns inga tvivel.
Nej, det fanns inte det. Det är också så här... Det är klart att man i efterhand så där kunde se, det här borde vi ha tänkt på. Men absolut inte. Det tror jag, det kan man ju göra i vartenda förhållande man har, liksom, på något sätt. Men nej.
Nej. Och det där tycker jag är så intressant. För att när jag hör människor säga så här, det här är mannen i mitt liv, eller ja, det här är kvinnan i mitt liv, då är ju jag så här tråkig. För så då är jag liksom, men man vet ju rent förnuftsmässigt att även den sämsta relation startar med väldigt starka känslor. Nu säger jag inte att din eller mina ex var liksom den sämsta relation, men det startar ju alltid med en väldigt stark förälskelse och en övertygelse om att vi är rätt för varandra på något vis. Ja. Inte alla, ja, men de flesta gör ju det. Och jag tycker bara att kontentan är att nej, det är inte säkert att det blir så. Det kanske blir många bra år, men det är inte säkert att det blir för alltid liksom.
Nej, nej, absolut. Men säg hur du alltså så här, det är ändå en annan fråga. Det kan man ju vara medveten om. Men frågan var, såg du att någonting var fel innan du skaffade barn?
Mm.
Vad säger du då?
Jo, men alltså för mig var det inte riktigt så där då. Eller alltså innan vi skaffade barn, så jag tror att vi var ihop i 7 år innan vi skaffade barn. Och då hade vi börjat gå i familjerådgivning. För okay, det fanns problem.
Ja.
Det fanns problem som vi inte kunde lösa. Och sen vid något tillfälle under tiden där, för vi gick i terapi och hade sagt till henne att liksom målet med den här terapin är att vi ska våga skaffa barn. Och då var det liksom, då hoppades man att under den här tiden så ska vi liksom hitta redskap för de här grejerna. För målet är att vi ska liksom komma så långt så att vi skaffar barn. Sen gjorde vi på något vis ett mentalt hopp och föregrep det här, så att innan vi hade löst allting så minns jag att jag sa till henne en gång när vi var där då, så sa jag att vi är med barn, eller att vi ska ha barn. Ja. Och jag såg i hennes blick att hon tyckte att ja, men det var ju inte upplägget liksom, det skulle inte vara så här. Men då hade vi ändå fattat det beslutet. Men som svar på frågan så, jo, det fanns saker som inte stämde och som sen också har varit problem. Å andra sidan, det är liksom inget jag kan gräma mig för jag är ju glad för de barnen och allt så. Men och det är också svårt i förväg att veta, jaha, att veta kommer vi kunna lösa dem eller inte. Ja. Det är ganska många saker man kan lösa också. Men så pass var inte jag att jag såg att nej, men det här är så pass stora saker. För det var också de grejerna som tippade oss sen, skulle jag säga.
Ja, jo, men jag förstår. Och det är också så här att man egentligen i den frågan självklar, eller så här, den leder ingen vart, menar jag. Så här, det spelar ingen roll om man vet eller inte vet. För att jag tror att man...
Men för kärleken kanske, eller viljan att vara tillsammans kanske överbrygger det, punkt
ja,
slut.
Ja, men så är det ju. Och, i ert fall till exempel, att ni gick i familjerådgivning för att skaffa barn, för att ni ville fortsätta.
Ja.
Då har man ju sett problemen, och det kan man ju se lite eller stort, om man kan se dem tidigt eller sent. Så här. Men att man har problem i relation, det har man ju, det vet ju alla. Liksom. Och då tänker man i det läget, så här, men jag vill komma förbi de här problemen, det är väl klokt. Och
men de var ganska stora, och jag kan undra hur jag tänkte.
Ja.
Sen som sagt är det inget jag ångrar, för jag vill ha mina pojkar.
Ja, men en annan sak, du vill nog idag, kan du nog säga att du vill ha dem med just honom också.
Ja, men man kan inte fantisera om något annat.
Nej,
liksom.
Men
det går
så här,
inte.
Nej, för jag kan också känna så här, med allt som har hänt, så är jag skit. Jag är överlycklig för att det var just min exfru som jag har barn med.
Ja, fast är det just för att hon är hon, eller är det för att du fick just de barn du fick?
Ja, det är för att hon är hon.
Ja. Mm.
Och det låter ju konstigt, men det, och sen är det väl klart att det går ju liksom inte att säga något annat heller, kan jag tycka.
Nej, jag tänker att där behöver man inte lägga så mycket tankekraft, för det är verkligen som det är. Liksom.
Jag vet, men det ligger ju i hela saken att så här, visst, du kan veta att det är problem, du kan inte veta det, du kan hoppas att de går över. Så här, du skaffar barn med den du vill ha barn med, och sen får du lösa det efteråt.
Ja, liksom. Men det som jag tycker att man kan ändå ta med sig, det är ju att liksom, om de här problemen... Alltså om det är problem som är... Jag önskar bara att man kan se från början. Jag skulle nu lättare kunna se, vad är olösliga problem? Och vad är problem som ni kan komma vidare med?
Ja.
Det kunde jag kanske inte då. Så att liksom, om det är problem av karaktären som man inte mår bra av på riktigt liksom. Ja...
Ja, men jag kan inte säga emot, för det är klart att det är så. Men jag kan, i hela frågan ligger också någon slags önskan om att det ska finnas en garanti innan man skaffar barn, för att det är rätt person.
Ja, och det kommer inte man
nej,
att
ha. Nej, det kommer
ha,
aldrig att få. Nej. Och jag många gånger så har jag känt så här, fan vad folk komplicerar det där. Skaffa barn och liksom, det är inte... ni kanske skiljer er, eller ni kanske blir ovänner. Eller det, men ni kommer inte ångra att ni skaffade barn, tror jag.
Nej, men jag skulle säga... Nej, men fast det är där man går vilse, tycker jag. För jag skulle säga precis tvärtom. Ja. Alltså, var jättenoga med vem du skaffar barn med. För att... Vad var det du sa? Du kommer inte ångra att du skaffar barn. Ja, men då blir det som att den principen är ju helig, så det kan man ju inte ångra. Men man kan ju faktiskt, alltså man kan få ett liv som är på skalan jättedåligt till jättebra, beroende på vem man skaffar barn med.
Ja,
om jag skaffar barn med en som har missbrukstendenser,
ja,
och så vidare.
Absolut,
ja, men det måste man ta in i det här när du säger skaffa barn, ni kanske kommer skilja er. Det är ju det viktigaste beslutet. Ett äktenskap kan man ju verkligen upplösa vilken sekund som helst, och sen är den saken klar. Det här upplöser man inte. Det är ett evigt band till den här personen.
Jag vet. Och det är klart att man ska ta reda på så mycket som möjligt. Men man ska vara medveten om att det finns inga garantier, för att även den som är toppklass och mår jättebra kan falla in i missbruk eller vad som
jag
helst.
Vet, men det är därför, tycker jag också. Nu gjorde jag så, men det blev ändå inte bra. Men liksom... det är därför det är bra att vänta ganska länge innan man skaffar barn, om man har möjlighet och vill. Ja. För att då har ändå fler sidor hunnit visa sig, om man skaffar barn i förälskelse. Risky business, säger jag.
Absolut, men för mig är det inga problem. Jag kan ju liksom skaffa barn nu, jag kan ju träffa en ny nu. Men för kvinnor så är det ju liksom en begränsad tid du har på dig också. Ska du hålla på och testa det fram, så kan du riskera att det blir ingenting.
Nej, jag vet, men jag är lite emot det här skaffa barn i romantiskt rus.
Ja, nej, men det är inte det jag menar heller. Det är liksom, jag bara säger att det finns inga garantier. Jag vill ha det sagt.
Men tiden kontra jag med då, ger ändå... 1000 gånger mer info än om man är för snabb.
Ja.
Där kunde vi enas.
Ja.
Eller vi stänger dörren där.
Vi stänger dörren där. Vi har ju varit tillsammans ganska länge, du och jag. Och då lite grann på det här också. Hur väl känner man varandra? Jag har några frågor till dig som jag skulle vilja ha svar på.
Aha.
Som är lite grann både intressant att höra hur du tänker och så.
Mm.
För det första så skulle jag vilja veta vad ditt allra första intryck av mig var.
Jag tyckte om ditt utseende. För mitt första intryck var att jag såg dig på avstånd.
Jaha, okej. Okay. Men när du sen inte såg mig på avstånd, när jag kom närmare?
Minns inte.
Ja, fegt svar.
Nej, men vadå fegt? Brukar jag vara feg?
Nej,
eller så gillade du inte svaret bara?
Nej, men det kan ju vara så att du tyckte det där var en tråkmåns.
Nej, men då hade jag väl sagt det nu.
Okej, okay, ja. Ja, bra. Nu kommer en svår fråga här.
Mm-hmm.
På vilket sätt föredrar jag att bli tröstad? När jag är ledsen eller nere. Eller när du var dumt.
Det här kommer en gissning då. För det är inte så ofta som det får hända. Men jag tänker mig liksom... Nu höll jag på att säga sex. men uff, tröst sex är ju inte så härligt.
Nej, det var fel svar.
Det var fel svar, ja. Mm. Nej, men då tänker jag att egentligen så tycker du om... Att jag bara är där och kanske håller om dig och kanske frågar om du vill ha en kopp te och sådana. Pysslar lite grann kanske.
Faktiskt.
Var det rätt?
Ja, det var rätt.
Vad härligt.
Jag är inte förtjust i liksom... Det är inte ibland kan jag känna om du skulle säga, men vill du prata om... Att försöka dra ur och prata om de här sakerna, det kan jag många gånger känna. Så jag vill inte
nej.
För nu är jag bara ledsen, jag orkar inte. Jag har nog
men
med min
det är
egen
mitt steg
skall.
Två.
Det kommer sen. Okej. Okay. Så här då, vilket tror du är mitt, eller vet du då, är mitt favoritsätt att spendera en kväll med dig?
Är det vardag eller helg?
Nej, det är overall.
Ja, då tror jag att det är en fredag och då är det drink och sen är det en trerättersmiddag.
Ja.
Och sen ska man se på tv? Nej, det var inte det.
Nej, ja nästan, men... Det kanske beror på att det är som det är nu, men det är rätt. Men jag skulle nog helst säga att i så fall skulle det vara ute på plats.
Ja, gå ut och äta, ja. Gå ut, äta vill du i alla fall. Ja. Ja, men det har du rätt i. Det har jag nästan glömt att man kan göra.
Ja, men tyvärr är det ju så.
Ja.
Vad tror du att jag vill att folk ska säga om mig på min begravning? Det behöver inte vara begravning, det kan vara på min 30-årsdag eller min bemärkelsedag. Men folk håller
Men jag tror att du då vill höra att Ja, sånt här är intressant. Ja. För det här säger ju vad man egentligen vill med sitt liv.
Ja.
Nej, men du har gjort andra människor glada. Du har varit en fantastisk pappa som har ställt upp för barnen. Du har intelligent och kreativ. Ja.
Men om så här, det är en sak jag skulle vilja säga om Magnus, och det är att han är
glutenintolerant.
Nej, jag är inte. Jag är inte det.
Okay. Nej, jag vet inte vad. Jag kan ta emot en beställning.
Ja, nej,
vad vill
nej.
Du att vi ska
nej,
säga
jag
om vi lever?
Säga det. Jag kommer aldrig att säga det. Jag vill höra vad du tror.
En sann katolik.
Ja, tack.
Nej, men en godhjärtad människa.
Ja, det är bra.
Snäll.
Ja, jag tyckte du började bra, men ja. Jag kommer inte ge svaret på den frågan.
Okay.
En sista obehaglig fråga då. Om du kunde ändra en enda sak med mig, vad skulle det vara? Ja, bara en.
Det första som kommer upp, jag kan inte tänka hur länge som helst. Det första som kommer upp är just det här, ditt sätt att resonera. Alltså, det här blir obegripligt för lyssnarna.
Ja, verkligen. Avsnitt 249. Jag tycker inte om ditt sätt att resonera.
Nej, men okay. Ditt sätt... Alltså, det är två delar i det. Dels de här vetenskapliga diskussionerna som får det att ryka ur mina öron, eftersom du, liksom, du tar inte fasta på fakta, utan de kan också vara på något annat. Alltså, en undersökning med statistik. Då kan man inte säga till dig så här, 50% av kvinnorna vill det här eller männen vill det här. För då ska du bums säga, ja men inom de 50% så finns väl de som vill se och så. Alltså du ifrågasätter själva premissen.
Ja.
Det har jag lite svårt för.
Det är väl,
nej, det är du inte.
Jo.
Nej. Så det är väl den kanske.
Okej, okay. Ja men det är bra, vi stannar.
Det vill inte höra mer om.
Jag kan skena iväg. Ja, nej men det så här, det var faktiskt, det var mycket intressant.
Det var lite
svar.
Träffytan
ja,
då.
Ja, det var ändå, det gav mig en del intressanta nyheter.
Ja, bra.
Tack för det.
Jo, varsågod.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor? Så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, vi har fått ett långt brev om en ganska färsk separation. Där vår brevskrivare, hennes kärnfråga rörde egentligen sonens sorg.
Ja.
Pojken är då 7 år och hon är orolig för att han inte låter sorgen efter separationen komma ut.
Ja.
Och hon är också orolig för att liksom väcka den björn som sover om hon tar upp saken och har liksom massor med frågetecken kring det här. Hur man ska göra egentligen när det är lite otydligt vad barnet behöver. Så nu tänkte jag ge några tips och saker att vara vaksamma på. Mm. Och jag läser en del nu ur vår bok Lyckligt skild där vi har någon... Där vi har ett kapitel, Varför gråter inte barnen?
Ja.
Jag snor några ur dem. Och sen,
det är inte att sno.
Det är inte att sno, nej, för det är våra. Ja. och de här råden är ju liksom tillkomna i samråd med psykolog och så vidare. Någonting man kan vara vaksam på, det är att om man själv är förkrossad, vilket man kanske då är förstås, och hela tiden lever ut sin sorg i barnens närhet, då kommer barnen att oroa sig för föräldern istället. Mm. Och deras egna känslor sätts på paus. Alltså deras sorgeprocess störs. Så det är väldigt bra om man kan hitta ett avskilt sätt att hantera sin egen sorg, för det hjälper barnet. Alltså ja, att man inte gråter i barnets närhet och så vidare. Låt barnens gråt få ta tid, för gråt är ett sätt att bearbeta sorgen. Den ska alltså inte blixtsnabbt liksom tröstas bort och försvinna, utan för den är liksom ett redskap som lättar på spänningen. Och sen tycker jag, den här tycker jag är viktig, att vi behöver visa barnen att vi klarar av att höra precis allt de vill säga, så att de inte censurerar sig för att inte göra oss ledsna. Det kan ju vara så här att barnen längtar efter mamma eller pappa, men säger man det till den andra föräldern så tänker de, åh, nu blir mamma ledsen, det här tycker mamma är jobbigt. Så vi behöver visa att vi står ut med alla deras farhågor och förtvivlan och att vi kan bemöta det liksom. Ja. Annars finns då risken att de håller ju inne med vad de känner och så blir de ensamma med det. Och en sak också, att man liksom inte ska täppa till deras undringar och oro för snabbt, utan låt dem förklara klart och liksom stå ut med det här de säger. Lyssna mer och lyssna färdigt på allt som bor där i deras tankar. För att om man nej, så, hur kan du säga så där? Hur, det där kommer aldrig att hända. Då har de ändå kanske inte hunnit säga allt det de oroar sig för. Och då har man inte mött dem där de är, så det är också till nytta för dem. Barns sorg kommer och går, apropå vår brevskrivare här. Det är naturligt att de ena stunden är glada och nästa ledsna. Och om man ska gå på något varningstecken som psykologer lyfter fram, så är det om barnen förändrar sitt beteende i stort eller drar sig undan eller blir destruktiva och mest stannar inne på rummet och blir passiva, eller om de ältar och skuldbelägger sig själva, då är det läge att söka hjälp så att de kan få liksom komma vidare i sitt sorgarbete och inte fastna där.
Ja.
Jag tänkte också på det. Vi har ett avsnitt, det är vårt poddavsnitt 12, ifall man vill lyssna på Olof Risberg som är psykolog, som också talar om barnens sorg. Det är alltså avsnitt 12, ett tidigt avsnitt, så kan man lyssna på mer om det också.
Ja.
Vad tänker du?
Jag tycker att jag borde ha läst det där innan jag tog hand om mina barns sorg när vi hade separerat.
För vad gjorde du för misstag, tänker du?
Det är så jobbigt för en själv liksom. Man är så ledsen själv, och jag kände ju att jag hade gjort dem illa också, så att jag gjorde ju allt för att de inte skulle vara ledsna, så att jag tror att jag bromsade liksom deras uttryck, och jag var nog inte så inlyssnande som jag borde ha varit egentligen.
Nej, du menar att du försökte surfa över det hela genom att göra det liksom roligt kanske.
Ja, men trösta för tidigt men det är inte så farligt, var positiv istället för att lyssna in. Alltså, jag var nog peppande och sådär, men det kan man ju vara för tidigt också.
Ja, just det. Precis. Det där är svårt.
Ja.
Jag vill ge ett knep som jag hade, som jag tycker att man har nytta av. Jag hade flera knep, men en sak som man kan göra om man har svårt att få ur barnen någonting, då är det, jag ordnade en frågesport där barnen skulle svara på frågor om mig, hur väl de kände mig.
Ja.
Och då kunde jag liksom fråga så här: vem av alla är jag mest arg på?
Ja.
Och det här gör man på gott humör. Ja. Det är liksom lättsamt. Ja. Om de då säger, du är ju mest arg på morbror Göran, då får inte jag säga, nej men hur kan du tro det? Utan då måste jag säga, ha, morbror Göran, men gud, varför tror du det? Och så vidare. Ja. Det ska bli tokigt och roligt. Ja. Och då, man får liksom inte fördöma svaret. Nej. Inget får vara fel, som barnen säger. Och i de där frågorna så kan man då säga, hur mycket längtade jag efter er igår kväll? Mm. Ja, och då kan de säga någonting, och så är det rätt eller fel. Så att man medan man ställer frågorna så öppnar man på dörren till känsliga ämnen.
Ja.
Hur jobbigt tycker jag att det är på söndagarna när jag inte ska få träffa er på 2 dagar? Då har man liksom visat att de här sakerna som är jobbiga, de kan man prata om.
Ja.
Och det där kan man använda på många olika sätt, så att man kommer åt de här ämnena. Och vad tror du pappa? Man kan till och med tror du att jag är bekymrad för att pappa ska längta efter er nu? Alltså att man väver in sånt som har med separationen att göra, fast man gör det. Och redan bara att man har sagt orden, det visar för dem att de kan också säga orden. Ja. Det är inte tabu.
Nej, jag förstår. Det
skulle kanske inte ha passat dig, men för en del funkar sånt att göra. Och det är ju jätteviktigt att man då är beredd på att inte fördöma också någonting de säger.
Jag vet. Det som är också att man... Det är ju liksom en... Det är ju en period när du har separerat. För deras del så blir det ju så påtagligt först när man flyttar isär.
Ja.
Det är klart att det är så liksom, de börjar med det där innan, så fort man talar om för dem hur läget är. Men då börjar det är en tid när det är jävligt tungt för en själv.
Mm.
Och för dem också, såklart. Mm. Och man vill ju komma ur det där så fort som möjligt också.
Jo, man har ju
jag vet att det är fel. Jag vet att det är fel. Och jag vet att man ska tänka på det, att försöka vara kvar i det där ett tag till. Och framförallt låta dem ha det i sin takt. Liksom.
Ja, och det är inte så att man ska hålla på med det 24-7. Nej. Men misstaget är ju att man tänker att om jag låtsas att det jobbiga inte finns, så finns det inte.
Nej,
men det gör ju det. Ja. Och det man gör annars är att lämna dem ensamma med det. Och den här oron liksom att väcka någon björn som sover om man för något på tal.
Ja.
Man ska aldrig vara rädd för det. För att om det inte fanns någon björn som sov, så gjorde man ingen skada ändå. Liksom, för att det är enda sättet. De behöver ens hjälp. Så jag tror generellt att vi pratar lite för lite. Jag tror inte att vi pratar för mycket, utan lite för lite. Liksom. Och det behöver inte vara allvarliga prat. Jag tror att det viktigaste ligger i att man benämner saker. Nu när jag och pappa har skilt, så är det ju lite jobbigt och stökigt ett tag.
Ja.
Alltså att man benämner situationen, för det är helt sjukt om man inte gör det. För det är en så stor sak. Omvälvande sak. Och det är den största sak som har hänt i deras liv. Så om man inte benämner det. Jag tror att man hjälper till mycket genom att bara orden får finnas, och att man ger dem ord för saker.
Ja, nej, men absolut. Nej, men jag tror också att det egentligen så handlar det om att vara, oavsett om man separerar eller inte, att vara nära sina barn, att låta dem uttrycka sina känslor, att man lyssnar på dem generellt.
Mm.
Och det börjar nog inte bara vid separationer, utan det här ska pågå även om man inte separerar.
Mm.
Och på ett sätt vi hade... Jag kan tycka att mina barn var nästan bättre än vad jag var på att göra det där på rätt sätt. För det var verkligen inte dödstyst och locket på något sätt. Men när jag hörde det där, så säger jag att jag hade svårt att följa det. Jag hade svårt att leva upp till det. Men som sagt, barnen hade en bra grund att stå på i alla fall.
Precis.
Ja, viktiga saker att tänka på, även om de är svåra.
Mm. Du vill ta ett lyssnarbrev?
Ja.
Kvinna som skriver, hon har börjat lyssna på vår podd, gillar den väldigt mycket, men hon har ett stort problem. I 16 år har hon och mannen varit ett par. De första åren, skriver hon, fanns det psykisk misshandel med i bilden. Han mådde dåligt och betedde sig konstigt, bestämde hur jag skulle klä mig, sminka mig och så vidare. Jag försökte göra slut en gång, men han hotade med självmord. Jag var ung, stod inte på mig med mera, och vi blev ihop igen. Det har aldrig varit riktigt bra mellan oss. Jag har aldrig kunnat säga att den här killen vill jag leva mitt liv med, bli gammal med och så vidare. Jag har aldrig varit jättekär i honom. Men åren har bara gått och han har behandlat mig bättre, men fortfarande finns vissa tendenser. Jag släppte bomber för snart 2 veckor sedan och sa att mina känslor har ändrats och att jag eventuellt vill separera. Han blev totalt förstörd. Vi bestämde att göra ett sista försök. Jag har sagt att jag inte känner attraktion längre, att det kommit smygandes sedan 1/2 till 1 år tillbaka. Han undrar varför jag inte har sagt något, och jag sa att jag trodde det var något tillfälligt som jag inte ville oroa honom med. Han vill verkligen inte att jag ska lämna honom, men hur jag än försöker så går det inte att få det bra mellan oss. Jag blir irriterad av hans närhet och prat, jag är inte längre intresserad. Han säger att det går att få tillbaka känslorna så som vi en gång har haft det. Men helt ärligt, jag vill inte. Men det kan jag inte säga till honom. Han tycker inte att vi ska kasta bort allt vi har. Jag längtar efter att få uppleva riktig kärlek, alltså från min sida. Bli så där riktigt tokkär som jag aldrig har varit. Han är en fin kille, det är han, men jag kan inte känna något för honom. Hur tusan ska jag reda ut detta? Jag känner mig som en skurk. Han säger att jag förstör allas liv om jag lämnar honom. Barnen och allt. Jag mår så dåligt. Hjälp, snälla.
Hmm. Ja.
Jag tror att det är en ganska vanlig situation.
Det tror jag med.
Ja.
Jag tänker att det är ju liksom... Det är en sak vad fakta är i det här och en sak vad hon känner. Liksom. Och känslorna är hennes största fiende just nu.
Hur menar du?
Jo, att hon får ju dåligt samvete. Hon lever sitt liv baserat på vad han säger om saker och ting. Mm. Liksom, att om du gör det så händer det här. Du är en dålig människa och du förstör livet. Så du får liksom lägga en massa skuld på henne om hon skulle fatta det beslutet. Och hon tänker att jag borde ju fortsätta bla, men jag känner absolut inte det här. Så att det är liksom en jobbig motsättning. Och jag tror att hon skulle... Det är det här med att lägga bort känslorna, vilket är jävligt obehagligt. Man upplever sig som en... Jag vet inte vad, liksom, som man är tokig. Man bara säger, stäng av känslorna och se hur det faktiskt ser ut. Att du vill inte, det är en dålig relation. Du vill något annat.
Mm.
Jag tycker det är liksom... Ja, jag kan bara säga så här, ta bort känslorna och gör, lämna honom.
Mm.
För det som beskriver att hon redan har... Hon vill inte det, hon vill något annat.
Precis. Och det är ju det här som många fastnar i det här läget. Att har jag rätt att gå, ungefär...
Ja.
Att man liksom, ja, för det som jag också, jag fastnar på lite grann samma sak som du. Och så här kanske det har varit i hela deras förhållande.
Ja.
Men det han vill och säger väger ju för henne då väldigt mycket tyngre än vad hon vill och säger till honom.
Ja.
Och hon är villig att ta bort det hon säger och tycker. För att han tycker inte att man ska kasta bort det de har haft. Han vill inte att hon ska lämna honom. Men här ligger ju ett stort fel. För att man måste, liksom, hon har stannat i många år utan att vara kär i honom. Och hon har det inte bra med honom. Och nu när hon vill lämna så tvekar hon för att han inte vill. Men då undrar jag, vem ska bestämma hur du ska leva ditt liv? Är det alltså han? Bestämmer du över hans liv? Alltså vi har varsitt liv att bestämma över. Sen kompliceras det av att de har barn ihop och det kommer hon ju behöva ta hänsyn till. Men det är det här. Jag ställer frågan till vår lyssnare. Varför tycker du att det är viktigare vad han säger i det här läget? Han vill att du ska stanna, men du vill inte. Varför är hans ord så viktiga så att han hittills har fått bestämma? Och är det så du vill ha det? För jag tycker att det pekar mot en liksom ojämlikhet som har funnits där kanske hela tiden då. Han kan prata henne kvar.
Men jag tror också så här att det är ju, de har ju någonstans en gång, de har blivit ihop, de har blivit förälskade, de har skaffat barn, de har lovat varandra saker och de har liksom tänkt båda två att den goda vägen att gå det är att vi ska leva ihop till döden skiljer oss åt. Det är så det borde vara. Och det är ju grunden i allting att den som vill lämna begår en överträdelse mot det där löftet.
Yes.
Det är ju så man tänker. Och så tänker hon också. Oavsett liksom, det är klart att allt är en som vill hit och en som vill dit. Liksom. Så att, jag tror snarare att hon måste komma överens med sig själv om att det där löftet är aldrig värt någonting. Liksom. Det kan du möjligtvis ge. Men livet ändras. Du ändras. Saker och ting ändras. Skit i om han har varit dum eller snäll innan. Skit i om ni har offrat en massa saker. Han kan vara hur bra som helst. Du vill inte det här. Och ditt liv är viktigt. Du kommer inte förstöra någonting för någon om ni gör det här på rätt sätt. Och det ska han hjälpa till med i så fall. Och du, det är inte ett svek heller, utan det är så att liksom, vårt liv och vår värld är. Man kan ändra uppfattning om saker och ting.
Ja.
Det finns ingen skuld, inget svek, ingenting i det. Bara ta bort det.
Man gör ju någon ledsen och det är där det bromsar. För egentligen så tror jag alla vet att det är fullt det är liksom fullt tillåtet i Sverige idag att skilja sig. Man kan verkligen göra det, men man gör någon ledsen. Men samtidigt så får man vikta sin egen ledsenhet i att aldrig ha fått uppleva det man då vill. Och liksom, om ni har en så här, det finns också en väldigt bra grund att du tycker att han är en bra person. För då kan ni också fortsätta att vara jättebra föräldrar och jobba bra tillsammans. Det kommer att vara jobbigt ett tag när du tar steget. Och detta om han, att han hotade med självmord. En lösning på det är ändå inte att stanna kvar. Nej. Utan då, det kanske också... Det är alltid jobbigt och det är fruktansvärt när någon säger sådana saker. Jag vill bara säga att det är ganska sällan som det händer. Det är liksom det vanligaste människor är rädd för. Att någon liksom inte ska kunna överleva. Men då kanske det är bättre att tillsammans gå i rådgivning eller någonting för att se till att kunna separera på bästa sätt. Mm. För sådana här hot blir heller inte schysst liksom.
Nej, det är en dålig grund för en bra relation.
Ja,
det vet
man kan inte säkert. Man kan inte, precis, det är liksom inte en tillräcklig grund.
Nej.
Och med det sagt så vill jag vill inte säga att man inte ska lyssna på människor som säger att de vill ta livet av sig. Men i just sådana här fall så är det kanske också någonting man säger i desperation på samma sätt som jag kommer inte att klara mig utan det. Jo, men de flesta, liksom, folk
nej,
gör
men,
det.
Man ska
liksom.
Alltid lyssna på människor som säger att de är beredda att ta livet av sig. Men det leder den inte att liksom,
då
göra vad som helst.
Nej,
det leder den så att då måste vi söka hjälp. Då måste vi göra någonting åt det här. Det är så illa att du liksom upplever det här.
Ja. Så jag tänker det att generellt uppvärdera din egen åsikt i det här förhållandet. För man måste till slut vara sin egen domare i livet. Tycker du att det är liksom befogat att lämna honom, då gör du det. Om han tycker att du inte får. Nej, han får inte bestämma detta över dig. Nej. Ett nej i ett förhållande går före ett ja, även på det här planet.
Ja.
Lycka till, säger vi.
Ja, lycka till.
Mm. Du, jag tycker att det är du som ska ge sista ordet.
Ja, absolut. Du ska få en topplista, eller alla ska få en topplista över mina favoritserier. Och då är det så här, det handlar om relationer, sen handlar det om andra saker också.
Ja.
Men, och det här är veckans topplista, den är inte liksom true life, utan det är bara vad som har på sista
Men de finns nu att se.
Absolut.
Ja.
På plats nummer tre,
för
det blir mer spännande då.
Mm.
Nej, men så här, vi började faktiskt titta på Gynekologen i Askim. Nu är det en gammal serie, men den ligger på SVT Play, om det är öppet, jag vet inte vad. Men jag blev liksom så här, jag blev så otroligt glatt överraskad över den serien, för det var inte vad jag trodde att det var. Den är fruktansvärt rolig på ett sätt, svart, talande och liksom innehåller så många relationsaspekter som jag inte riktigt har sett förut.
Jag tyckte också jättemycket.
Skitbra. Se den om ni har möjlighet. Sen är det, skulle jag vilja nämna en serie som heter Years and Years som finns på HBO Nordic.
Ja.
Det är ett familjedrama. Det handlar om en familj med liksom, gamla och unga och allt vad det nu är som sitter ihop på lite olika sätt. Men den utspelar sig i framtiden fast det är inte liksom rymdskepp utan det är de närmaste typ 7-8 åren framöver. Och dels så är det är verkligen den är spännande att se bara som familjedrama, alltså hur de här personerna förhåller sig till varandra, hur de är mot varandra, men också liksom ett litet tänk om okej, men om det här händer, om det blir en sån, den utspelar sig i Storbritannien, att liksom, om det blir en sån regering, om det blir en sån här teknisk utveckling, om det här händer i världen runt omkring, som ändå tycker jag är absolut värd att se för att det får en att tänka lite grann på, just det, så där kan det bli. Och så där är det på ett sätt redan.
Ja. Years and Years.
Years and Years, Plats nummer ett. Odelad första plats.
Aha.
Så är det en, också på HBO Nordic, som heter Mare of Easttown. Mare of Easttown. Och alltså, jag vet fan.
Kate
Winslet. Den är liksom... Det är ju en mordhistoria.
Hon är polis.
Hon är polis. Och det är en deckarhistoria. Men den har så mycket mer eftersom den också handlar om familjer och relationer. Och jag tycker att det är någonting när jag ser den och när man ser den att liksom se ett samhälle som ser ut på det sättet som det gör, som jag tror att många är i, många lever på det sättet, där man inte har riktigt koll liksom, mitt emellan att ha koll och inte ha koll, och det är ungdomar som far illa och det är narkotika,
ungdomar
och det är
liksom, på glid och, ja. men det är liksom, det är inte, man ska inte se det här svarta framför sig, utan man ska se det väldigt varmt och mänskligt. Ja, den är spännande och jäkligt bra, det håller jag med om.
Den är liksom, den gör på ett sätt en humor, en komik av det som är jävligt svart också. Mm. Och jag tycker liksom att jag blev oerhört berörd. Jag satt med tårar i ögonen i den där serien av flera skäl, för att det var så berörande, samtidigt som den var skitspännande.
Ja.
Och Kate Winslet är fantastisk.
Ja, det är hon verkligen. Ja. Tänk om jag nu kunde få ge ett tips också när
du får ge ett
på humör.
Ja.
Då säger jag Bloodline. På Netflix. Ja. Vilket familjedrama. Och det är också så spännande. Ja. Det är tungt. Men också väldigt underhållande. För en som är intresserad av relationer och morsor som styr på otäckt vis och gud vet allt. Fy fasiken, vilken bra serie. Den har några år på nacken, men den ligger där fortfarande.
Men den är bra som 17 och den har några säsonger också.
Ja.
Ja, det var allt ifrån tv-seriepodden.
Ja, precis. Men du, nu är det fredag då. När man lyssnar på det här. Och då önskar ju vi att lyssnarna skriver brev till oss.
Absolut.
Ja.
Och att ni får en härlig helg.
Ja, verkligen. Ta hand om er och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.